Åh, vi är så tacksamma, Herre. Bara rösta oss för tider som kommer här utöver världen. För vi vet här att där ångest råder nu ska inte det längre vara mörkt. Utan du ska låta ditt ljus få skina. Och jag ber att det ska skina genom våra liv som människor får ett hopp. Att det här är inte hopplöst, det är inte mörker som ska råda i människors liv. Utan du ska tända ett stort ljus och du ska bryta sönder plågarens stav. Och du ska krossa oket. För ett barn är oss fött och en son är oss given. Och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara evig frids första. Hans namn ska vara underbar i råd. Och vi tackar dig, Herre, för att du fyller våra hjärtan idag med en förväntan inför det nya året som kommer. I Jesu Kristi namn. Amen. Tack, älskade lovsångare. Det kändes bra idag, gjorde det inte det? Så tack ska ni ha. Tack också, Emma, för de fina orden. Det är fantastiskt att få höra sådana ord från medarbetare. Vi har väldigt många fina medarbetare. Och det är en väldig glädje också att få komma till kontoret varje morgon. En av våra medarbetare som har jobbat på ett världsligt arbete tidigare, han sa så här: det är helt fantastiskt att komma till en arbetsplats där vi alltid startar 8 med bön och tillbeden och sång i andan. Är inte det härligt? Så vi har fantastiska medarbetare och vi har en fantastisk församling. Och inte bara församling, vi har partner ut över hela världen. Och vi har också väldigt många som stödjer oss och älskar det som Gud har fött på den här platsen. Och därför vill jag säga ett stort, stort tack till er. Och också till Kanal 10 som välsignar oss så mycket. Kanal 10 är en väldigt, väldigt välsignelse för oss. Och nu ska vi också få direktsändningar under våren. Flera timmar åt gången där vi kan bara få tala direkt till folket där ute. Jag tror det är många, många människor som ser Kanal 10. Och då kan vi betjäna under den heliga andes ledning och andes nådegåvor. Så tack, församling. Jag visste ju redan från början att det här går inte att genomföra det Gud hade lagt i mitt hjärta. Därför Guds hjärta är mycket, mycket större än den enskilda individens hjärta. Så jag tror ju väldigt mycket på församlingen, den lokala församlingen, som är Kristi kropp med levande lemmar. Jesus vill ha en synlig kropp. Man kan inte säga så här: jag tillhör den osynliga Kristi kropp. Vi tillhör den här kroppen. Och det är viktigt för varenda församlingsmedlem att på sikt i alla fall veta vilken del i kroppen man tillhör. Eller vilken plats i templet man har. Så man kan känna att man kopplar ihop också med de som finns runt omkring. Och i och med att jag var så väldigt rotlös också i mitt liv, så har församlingen faktiskt räddat mig. Jag älskar Guds församling. Alltså jag älskar den här platsen. Och jag älskar också vår första pastor. Alltså tack, Jesus. För jag tror aldrig att det här hade gått om inte pastor Gunnar hade gensvaret. Eller vad tror ni? Det hade aldrig gått alltså. Det hade liksom blivit en pelikan i öknen. Därför att vi behövde en plats där vi kunde förverkliga det Gud hade lagt på våra hjärtan. Och jag tycker den här visionen är så stor. Det står på många olika plan. Allt ifrån fötterna som går ut med evangelisationen, det apostoliska. Och Abeba som åker som en apostolisk tjänst till mängder med länder. För vi har apostlar här också. Som har särskilda uppdrag att nå nationerna. Att vi kan göra det här och känna att vi får, att det finns utrymme för oss att växa och mogna och utvecklas. Visst är det härligt? Och jag är så tacksam, och jag säger det igen, till alla som ger oss stöd. Och jag firade ju med mina döttrar igår. De ville bjuda mig på någon riktig sån här överraskning, och det fick jag ju också. Så det var ju 2 dagar överraskning. Men jag märker också att den här kärleken också som mina döttrar har till församlingen, till att få göra saker utomlands och få bidra, så vet vi att vi har väldigt många som älskar den här platsen. Det känns det skönt då? Och då tänker jag, vad är det de älskar på den här platsen? De älskar Jesus. Alltså, och det är nog det allra viktigaste. Och jag tänkte att jag skulle säga några saker. Jag skrev också att jag skulle säga någonting om den andliga mognaden. Vad som är viktigt för den andliga mognaden. Och i och med att jag kommer från en sån ganska trist bakgrund, så kände jag att när jag tog emot Jesus så visste jag att det var radikalt. Jag hade ju varit aktivist innan, i vänsterrörelsen. Och då visste ju inte jag någonting om de andliga vapnen. Jag tänkte mera på att vi skulle använda andra vapen. Kanske inte kulsprutor, utan vi skulle vara aktivister för att förändra. Men sen jag tog emot Jesus så visste jag att det fanns andra vapen i den heliga ande. Och att vi som troende inte får använda världens vapen. Vi får inte gå på den vägen. Utan vi måste lita på Herren. Därför vi kan inte ta någonting som inte är givet från himlen. Vet ni det? Vi kan inte ta någonting. Och därför är det viktigt för oss att veta vad har Gud gett oss från himlen. Både individuellt och kollektivt. För det kan vi inte strida om. Vi kan inte strida med världens vapen för att förverkliga det som Gud har gett oss i anden. Eller hur? Man kan ju försöka det, men det går inget bra. Utan man ska ödmjukas under Guds mäktiga hand. För Gud är mäktig att fullborda det som han har påbörjat. Han är mäktig att fullborda det som han har gett oss på den här platsen. Och därför måste vi träna oss också att gå lidandes väg. Så att vi inte försöker i egen kraft åstadkomma saker som bara han kan åstadkomma. Och för några veckor sedan så sa han så här: Linda, du ska veta hur många gånger jag har ställt mig mellan dig och mörkret. Men också mellan er och mörkret i arken som ett beskydd. Och vi har känt det många gånger att det är någon annan som har stridit för oss. Eller hur? Herren ska strida för oss och vi ska vara stilla. Det som jag har fått från Herren för mitt eget liv för 2023 är att jag ska ödmjuka mig under Guds mäktiga hand. Ödmjuka mig under Guds mäktiga hand. Och sen har han sagt till mig så här: låt mig utvidga ditt hjärta. Och sen har han sagt den tredje delen. Så sa han så här: stanna kvar i kärleken, stanna kvar i kärleken. Och det som jag längtade efter när jag var ung, det var att få se Gud. Det fanns egentligen bara en enda längtan in i mitt hjärta: jag måste få se Gud. För jag vet, om jag inte ser Gud så kommer jag inte klara den här vandringen. För den kommer att bli radikal. Den kommer att bli utmanande. Och jag har ju sett efter vägen, nu firar vi ju 50 år i sommar i alla fall för min tjänst. Inte riktigt 50 för arkan. Men jag har ju sett en del där fallit av och kommit på avvägar och gått på vägar som inte varit behagliga för Gud. Och jag visste, jag måste få se dig Gud. Och när jag redan på början av 70-talet så sa Herren till mig: jag ska lära dig inre bönen. Och jag visste inte vad inre bönen var för någonting. Jag hade ingen aning om vad är inre bönen. Och jag tror i mångt och mycket kanske jag inte ens förstår idag. Vad är inre bönen? Inre bönen är, som vi talar om i arken många gånger, den andliga kärleksrelationen med Jesus. Den första kärleken. Det är den inre bönen. Att alltid hålla den här första kärleken brinnande och levande. Som en drivkraft att tjäna Gud. Och jag tror det är nog en bön jag har varje dag. Gud, jag vill se dig. Jag vill se det inte som Jesaja. Jag tänkte jag skulle läsa mig om Jesaja. När han såg Gud så blev han förfärad. Därför att han hade orena läppar. Och han var bland det folk som hade orena läppar. Han levde inte i det nya förbundet. Du och jag kan se Gud utan fruktan. Vi kan se Gud utan fördömelse. Vi kan se Gud utan rädsla. Därför att vi är rättfärdiggjorda genom Jesu blod. Och därför har vi en ständig inbjudan att komma inför Gud. Den största utmaningen för mig var den ständiga bönen. För jag älskar bön. Och sen Herren kallade på mig för drygt ett år sedan och manade mig till en ännu djupare kärleksrelation med honom, och jag fick en besökelsetid, så var det att komma ännu mer i bön inför hans ansikte. Jag ber ju mycket för arken och allt vi gör här, och för människors frälsning och under och tecken. Men framförallt vill jag se hans ansikte. För när jag har sett hans ansikte så vet jag att jag har allt som jag behöver. Så jag känner den här kallelsen till bönen ligger väldigt djupt i mitt hjärta. Att få vara bara tillsammans med Gud. Kanske inte flera veckor i taget, men åtminstone 3 dagar i taget eller 4 dagar i taget då och då. Att bara se Gud. För då vet jag, där finns kraften, där finns smörjelsen, där finns utrustningen. Och där kommer vi också i kontakt med himlen. Så vi kan se och höra vad han ber. För det står ju i Bibeln att Jesus sitter på Faderns högra sida. Och så ber han för oss. Och manar gott för oss. Och hur viktigt är det inte för oss som individer och församling att höra, vad ber han för någonting? Vad har han på sitt hjärta? För det är ju det som vi ska gensvara till, eller hur? Vi ska inte sitta och hitta på någonting. Vi ska inte rösta så här, vad tycker ni vi ska göra 2023? Utan vi ska ju ligga på våra knän i anden och be att himlen ska berätta för oss, vad vill du att vi ska göra? Och då blir det också en fantastisk mångfald. För jag tror på mångfald. Men det blir enhet i mångfalden. Det blir vackert i mångfalden. Det blir skönt i mångfalden. För vi kan höra ifrån Gud. Och då kommer den här, jag säger, smörjelsen som det står om i Bibeln. Som flödar över Arons huvud. Över hans skägg och över hans mantel och över hans fötter. Så blir det en smörjelse som påverkar och leder oss in mot framtiden. Att få se Gud. Att få skåda Gud. Det är väl det som jag längtar efter allra mest. Och jag känner ibland också när jag, eller alltid kan man säga, så känner jag så, när jag ska be för andra människor, så vill jag se Gud. Jag vill se, vad har du för den här personen? Vad har du för, i ditt hjärta för den här personen? Vilka ord har du för den här personen? För det är inte intressant att en som jag ber för ska höra det som jag har på mitt hjärta, utan vi måste få höra vad han har på sitt hjärta. Vi vill se Gud. Och Moses fick ju inte se Gud heller. Därför han var ju inte heller i det nya förbundet. Och vi sjöng den här sången där han säger, jag vill se ditt ansikte Gud. Men jag kan inte få se dig och leva. Och därför sa Gud till honom att du får se mig på ryggen. Och så ska jag hålla min hand över ditt ansikte. Och så ska du få se mig på ryggen. För ser du mitt ansikte så kommer du att dö. Men du och jag kan se Gud utan att dö. Därför vi är rättfärdiggjorda, vi är smorda, vi har del av hans ande och hans närvaro i den här världen. Så jag tyckte det svåraste för mig var, kan man säga, men genom åren så visste jag någonstans att min kallelse var Tåredalen. Det var inte förklaringsberget att stanna kvar inför Guds ansikte, utan det var Tåredalen. Att jag skulle ner i Tåredalen. Men han gav också ett löfte och sa att den skulle bli rik på källor. Jag tror vi har en kallelse i Tåredalen. Men vi har också en kallelse att stanna kvar på berget. Att vända tillbaka till berget inför hans ansikte. Men också bära med oss den ständiga bönen i Tåredalen. Och det var det som Gud, han uppmuntrade mig när jag var ung och sa att jag ska lära dig. Den inre bönen, men jag ska också lära dig den ständiga bönen. Att jag alltid är närvarande i alla situationer. Amen. Bland människor, i kallelsen, i olika uppdrag, i det praktiska, så är jag Herren den närvarande. Ett av hans förbundsnamn. Jag ska alltid vara med dig alla dagar, inte tidens ände. Och jag har ju alltid önskat för alla er och för hela Bibelskolan att vi ska kunna praktisera hans ständiga närvaro. Att vi ska bli medvetna om hans ständiga närvaro. Medvetna om att vi har tillgång till hans kraft, till hans nådegåvor till fullheten av hans härlighet genom den helige ande. Jesaja fick se Gud. Och vi ska se här att han, vi ska läsa bara lite grann från Jesaja kapitel 6. Jesaja är ju en fantastisk profet. Och jag måste säga att bland alla profeter i Gamla testamentet så är nog Jesaja min favorit. För han såg rakt in i Guds hjärta. Han kunde se Messias. Det är han som har skrivit Jesaja 53. Om Herrens lidande tjänare. Det är han som har skrivit Jesaja 61. Om Jesu kallelse. Om Jesu tjänst genom den helige ande. Att han skulle bli smord av Gud. För att hela de sargade hjärtana. Och när Herren säger sitt hjärta och sin längtan. Så säger han ju. Han säger så här. Vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare? Vem ska jag sända? Och vem vill vara min budbärare, min budbärare? Och jag läser ifrån Jesaja 6 och står det. I det år som kung Ussia dog så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten och med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vet ni att jag satt och tittade på gamla saker som hade skrivit innan arkan? Och samma vecka som vi startade arken här 86 så skrev jag mitt sista nyhetsbrev. För jag hade ju en egen ministry som hette Jesus helar och upprättar. Men när vi startade arken så gav jag min ministry till arken och la den på altarplatsen. Och så skrev jag det sista nyhetsbrevet då som var från mig. Och så tittade jag på det nyhetsbrevet här om dagen och så stod det så här. Härlighetsväckelsen är här. Och så skrev jag, alltså säga 86, 85, 86, kanske var 85. Exakt det jag skulle kunna skriva idag. Alltså ordagrant det jag skulle kunna säga idag. Det är härlighetsväckelsen som är här. Det är Guds närvaro som är här. Det är det som alla människor längtar efter. Guds närvaro, Guds manifesterade närvaro. Och i den manifesterade närvaron förvandlas våra liv. Men det är också där som Gud har frihet att låta sin ande flöda med under och tecken. Hela jorden är full av hans härlighet och rösten från den som ropade fick dörrpostarna och trösklarna att skaka och hela huset fylldes av rök. Längtan efter det, det är ju jag. Att vi ska få se en manifesterad härlighet där människor när de kommer in bara i kyrkan faller på sina ansikten. Och gråter av hans närvaro. Och förvandlas och helas och blir frälsta därför att de möter Jesus. Det blir inga problem med en massa moral. Det blir inga långa föreläsningar. Hur ska vi leva som kristna? Därför att när den smörjelsen rör vid varje människas hjärta så vet man. Man vet. När jag kom från aktiviströrelsen. Och propagerade för fri abort. Så visste jag i samma ögonblick som jag blev frälst. Så visste jag. På den vägen kan jag inte gå. Gud är höghelig. Och jag visste. Att det här var ingenting som. Behagade Herren. För han hade sett varje människa. Innan de knappt var formade. I moderlivet. Det såg jag innan jag hade läst Bibeln. För den helige ande bär också på Guds ord och lägger i människors hjärtan som man bara vet. Men utan Guds härlighet då får vi kämpa. med att försöka helga oss och försöka bli lika Jesus. Men det är den heliga ande som förvandlar oss. Det är den heliga ande som gör oss lika Jesus. Så all ära ska gå till Gud, eller hur? Och det är därför vi ber att vi ska få behålla hälsa i hög ålder. Vi ber till Gud att när vi lägger vår kropp på altarplatsen så förnyas våra celler, eller hur? Det är det vi gör i inre bön när vi lägger våra kroppar på altarplatsen. Med en enda bön i våra hjärtan, Herre, vi vill förhärliga dig, vi vill tjäna dig, vi vill springa vårt lopp och fullborda det så vi kan gå in i evigheten och ta emot segerkransen. Så vi ber för varandra om förbättrad hälsa. Vi ber om styrka. Vi ber om kraft för att kunna tjäna Herren. Men om vi nu inte vill tjäna Herren, då är det bättre att gå hem till himlen, eller hur? Vi ber till Gud så här att låt oss få tjäna dig hela livet. Och det finns ingen sån här bäst före datum när vi ska följa Herren. Det är bara hitta på grejer från världen. Utan har vi fått en kallelse så fullbordar vi den. Och vi kan fullborda den på olika sätt efter vår vandring tillsammans med Gud. Men nu ska vi se hur han gensvarar. Ve mig, jag förgås, säger Jesaja. Ve mig, jag förgås. Det behöver du inte säga när Guds härlighet kommer. Men du kan också känna det lite grann. När Guds härlighet blir stark i ditt liv, då känner du, det här måste jag göra upp med. Det här måste jag lägga ifrån mig. Det här kan jag inte längre ha i mitt liv. Om du känner det när härligheten kommer, då ska du säga tack Jesus att jag fick se det här. För när Gud talar till dig om att lägga undan saker, så är det inte för att han liksom ska ha någon slags moralpredikan till oss. Utan Bibeln säger, jag vill att ni ska få del av ännu mer av min härlighet. Ännu mer av min helighet. Därför kommer jag visa på saker som ni ska lägga undan för mitt rikes skull. För min härlighets skull. Och skulle det komma i arken och i ditt och mitt liv, då ska vi tacka Herren. Där det bara nåd utöver nåd utöver nåd. Och jag sa till en av mina nära vänner som jag träffade för någon tid sedan. Så sa jag så här. Jag tycker det är så underbart skönt att inte ha motstånd inom mig till Gud. Alltså det ni vet, det är som reser sig upp. Som en slags motstånd eller reservation. Eller det här vill inte jag eller så. Jag sa tack gode Gud att jag slipper det. För jag tycker att jag träffar så många som kämpar med det. De vågar inte säga ja till Gud. Därför de tänker att då kanske Gud tar ifrån mig någonting som jag tycker om. Eller jag får inte göra det jag längre gillar och så här. Men jag ska säga det. Säga ja till Gud är också ett ja till en otroligt stor välsignelse. Därför all välsignelse som du och jag någonsin kommer att få finns i Jesus Kristus. I den andliga kärleksrelationen där alla våra behov kommer att bli mött. Och jag kan ju säga nu när jag har fyllt 75, saknar jag någonting? Nej, jag tror inte jag saknar någonting. Alltså om jag skulle sakna något så är det ju det du och jag ska göra tillsammans. Det är det här att vi ska kunna sträcka oss efter mer och få del av ännu mer av Guds härlighet. Det kan jag ju känna att jag saknar ibland, det här ännu mera. Men jag tror att vi kommer att få det, eller hur? När vi kommer att gensvara till Herren var och en, så kommer himlen att öppna sig och Gud kommer att ge oss ännu större förtroende. Men han säger, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland det folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebot. Då flög en av seraferna fram till mig och i hans hand var glödande kol som han hade tagit från altaret med tång. Och han rörde vid min mun och han sa, när detta rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd är försonad. Det här kan vi ta in i Nya testamentet. Därför Gud har försonat oss med Fadern genom Jesus Kristus. Och vår synd är borttagen och vägen är öppen in i det allra heligaste. Låt oss gå, så stannar vi kvar där. Så bär vi med oss den här härligheten till en sargad och plågad värld. då hör han Herrens röst. Och han säger så här, då hörde jag Herrens röst och han sa, vem ska jag sända? Och det här tycker jag är ett gråtrop från himlen, därför skörden är så stor. Och Bibeln säger, för 2000 år sedan drygt, arbetarna är få. Arbetarna är få. Men jag vet att vi kommer att ändra på det. Jag vet det. Att vi kommer att ändra på det 2023 och framåt ska inte Jesus behöva säga arbetarna är få. Utan vi ska ha många arbetare som gensvarar till Herren. Och vi kommer inte att göra samma saker, vi kommer inte att göra det på samma sätt, men vi kommer att gensvara. Vår plats på muren, vår plats i kroppen. Men Herren ska veta att det finns ett gensvar. Och vi kommer att säga åldern hindrar oss inte. Hårfärg och utseende eller hudfärg hindrar oss inte. Ingenting som har med utbildning att göra hindrar oss inte heller. Det enda som kan hindra oss är vår otro. Att vi tänker mera på vår egen begränsning än på hans obegränsade möjligheter i våra liv, individuellt och tillsammans. Och därför kommer jag kalla i bön nu, för nu ska jag tycker väldigt mycket om fasta också, kommer fasta i bön och kalla på tidigare bibelskoleelever. Kommer att kalla på dem. Och jag sa redan när jag fyllde 70 att jag är i bön och kalla på tidigare bibelskoleelever som bär på den här kallelsen. Som vill ställa sig till Herrens förfogande. Hur vi kommer att projektera nu ända fram till sommaren till alla fält. Och vi börjar med de 22-23 fält vi har. Men sen kommer vi att vidga och se vad kan vi göra i Mosambik. Vad kan vi göra i Rwanda. Vad kan vi göra i länder där vi har lämnat över projekten till våra inhemska partner. Vad kan vi göra där? För det som Herren ropar efter är den bibliska helande tjänsten. Att vi ska kunna rusta förebedjare i varje land. Så att vi kan lämna de här länderna och komma tillbaka bara och välsigna dem. Men vi ska rusta förebedjare. Så att vi kan flöda i en övernaturlig smörjelse med andens nådegåvor och Guds kraft. Så vi kan rusta pastorer så pastorerna förstår vikten av den bibliska helande tjänsten. För det är inte alla pastorer som förstår det här. För de kanske inte har en helande kallelse. Men alla pastorer behöver känna till att det här är viktigt och det här ligger på Guds hjärta. Och när vi åker ut med olika team till de olika länderna, Kambodja, och Filippinerna, Indien, Afrika, så börjar vi med att flöda i den heliga ande så de på plats ska få känna smörjelsen, Guds närvaro. Få genombrott i den heliga ande och bli läkta på insidan från all ångest, all fruktan, all oro, allt som har med det förflutnas påverkan att göra. Och när man får se den smörjelsen så får man en längtan efter den. Och då ska vi rusta förebedjare. Och sen ska vi så mycket som det går alltså grunda ordentliga helande center i de olika länderna så de kan fortsätta att flöda på det sätt som de kan göra det här. Och när vi är i Filippinerna så märker jag att de helst inte vill ha den här individuella förbönen. De har ju den men de är inte så där riktigt dragna till den. Och det beror på att de har så otroligt många människor i sina möten. Och ibland kan de ha kanske 500 som behöver helande. Hur ska de kunna ta in dem i 500 bönerum? Vi har ju 30 bönerum här. Men då har vi tränat dem att ha själens helande till stora grupper. Och kunna flöda fast det är många i den individuella smörjelsen för själens helande. Och Gud gör under och tecken. Så det här ska vi träna. Och därför så vill jag kalla på bibelelever. För vi har bibelelever från andra sammanhang som är med och tjänar på vårt sätt. I arkan. Och då behöver du såklart prata med sina pastorer. Och fråga sina pastorer. Får vi koppla ihop med det som arken gör. Och åka ut någon gång då och då. Till olika länder. Och jag är helt säker på att pastorerna kommer säga ja. Därför de får tillbaka ännu mera brinnande församlingsmedlemmar. För jag tror också, jag vet att Herren önskar att etablera bibliska helande center också i Norden. Starka bibliska helande center. För det räcker inte med psykiatri. Det räcker inte med samtalsterapi. Det hjälper inte bara till att använda psykologiska metoder och modeller. Pastor Gunnar och jag pratade om det när vi läste teologi. Så fick vi lära oss psykologiska modeller, hur vi skulle använda dem i själavården. Men jag tror att du och jag ska sammanföra människorna med Jesus. Och flöda i den heliga anden med andens nådegåvor. Så vi kommer också att arbeta ut under den här vårterminen på olika platser i Norden. Och se vilka församlingar är mest öppna just nu för att etablera och grunda bibliska helande center. Och vi har många, många underbara kontakter ute över Norden. Så det här kommer vi att bedja över. Och då förstår ni redan nu att vi behöver många team, eller hur? Många team. Och vi har ju vänner som kommer hit från Norden och Norge också och hjälper oss på helande dagar och när vi ska betjäna människor på olika sätt. Så jag tror att det här kommer också bidra till en större kärlek i Kristi kropp. Och jag tror att det här året kommer den kärleken också att växa i Kristi kropp. Och det blir lättare för människor också att ta emot det som Gud har berett på den här platsen och förankrat på den här platsen. Och vi ber mycket över det att kunna få bli en stor välsignelse. Jag hörde Herrens röst, han sa, vem ska jag sända? Vem ska jag sända? Och vi kommer att höra det här i anden, vem ska jag sända? Och då är vårt gensvar, och han säger så här, vem vill vara vår budbärare? Fader, Son och Helige Ande, den heliga treenigheten. Då sa jag, här är jag, sänd mig. Och han sa, gå och säg till detta folk, här är jag, sänd mig. Amen. Och jag tror att vi kommer att känna det här i våra hjärtan. Här är jag, Gud, sänd mig. Och det är inte säkert att alla kommer att känna internationellt arbete. Utan den här platsen just här måste vara väldigt stark. Och jag hoppas att många ska känna när vi ber till Herren att jag vill vara trossen. Jag vill vara på plats här i arken. Bevara och beskydda den här platsen. Se till att lovsången fungerar. Se till att förbundstjänsten fungerar. För när vi är ute i olika länder och jag måste resa en hel del 2023 och 2024 om inte Herren har kommit tillbaka. Så måste den här platsen vara stark. Bibelskolan måste vara stark. Helande centret måste vara stark. Så jag tror att Gud kommer att fördela. Men alla kommer vi att känna, här är jag, sänd mig. Och jag tror också att vi behöver se att det finns en skörd här utanför arken. Eller hur? I centrum. I Bro. Överallt där vi bor. Jakobsberg och Kallhäll på olika platser. Där finns också skörden. Så det är inte så att vi behöver bara tänka länder långt där borta. Men det vi känner i anden, det som Gud har sagt. Vi ska etablera bibliska helande center. Och vi har många samarbetspartner som arbetar mest med evangelisation och församlingsbyggande. Evangelisation och församlingsbyggande. Men vi har också sett att det finns en längtan i deras hjärtan efter den bibliska helande tjänsten. Och när de får smaka den lite grann så förändras deras hjärtan. Den här veckan kommer vi att ha företagare på Sjöhamra gård. Och det kommer ett stort gäng ledare, företagsledare, tillsammans med sina fruar för att få möta Herren och vara inför hans ansikte. När man får smak på det här, då händer det något i ens hjärta. Då vill man ha mera och då rustas man också. Då bryts man inte ner och man blir inte utbränd. För jag tror inte att du och jag ska bli utbrända. Utan Bibeln säger att vi går från kraft till kraft. Vi går från härlighet till härlighet. Visst är det så. Och det är det vi ber över. Att få nya vingfjädrar. Skjuta nya skott. Det är det som vi längtar efter. I djupet av våra hjärtan. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Vi säger till dig, Herre, idag. här är jag, sänd mig.
Vi ska läsa ett bibelställe till, men sen måste jag säga alldeles strax nu här ett tack för den här gången till Kanal 10. Ett djupt tack från mitt hjärta för så mycket kärlek och så mycket omsorg som jag har känt från Kanal 10. Och det har varit en sån glädje för oss att få samarbeta också med våra tv-program och våra sändningar just genom den kanalen. Men jag ska läsa ifrån Matteus evangelium. Vi går ner i Tåredalen och Jesus gick ner i Tåredalen. Jag tror han älskade att vara på berget. Jag tror det. Han var med sina lärjungar på berget, förklaringsberget. Och det står också att han under nätterna ibland bara smet bort från sina lärjungar och var där i stilla bön inför Herrens ansikte. Men han visste att hans kallelse var Tåredalen. Det var Tåredalen som var kallelsen. Men den ska bli rik på källor. Eller hur? Och vi drar oss inte undan Tåredalen. Vi drar oss inte undan nöden som finns i världen. Vi drar oss inte undan de utmaningar som vi kommer att möta. Men vi kommer att ta med oss berget, kärleksrelationen, uppenbarelsen om Jesus. Med oss, var än vi går, så kommer Guds härlighet få sprida sitt sken. Och Herren säger ifrån Matteus evangelium kapitel 9. Det är Jesus tjänst som du och jag vill efterlikna. Och om de frågade någon gång, så här, var är Jesus någonstans? Var håller han hus någonstans? Så var han ändra i bön eller med de sargade. Man hittade honom bara på två ställen. Ändra var han i bön och då fick de springa och hämta honom. Eller så var han bland de sargade. Och när Johannes döparen säger så här till sina lärjungar, ni måste gå och fråga Jesus om han verkligen är den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Så då söker de upp Jesus, och då står det så här, när de hittade Jesus så stod det att han botade de sjuka, och de lama gick och de blinda såg, och för de sargade så kom ett budskap av glädje in i deras liv, som det står i Jesaja 61. Och då säger Jesus så här, gå och berätta för Johannes döparen vad ni ser och hör. Gå och berätta det. Du och jag, vi följer Jesu exempel. Det är bönens väg och det är tjänstens väg. Att vara i Tåredalen och betjäna människor. Och jag tror att nöden kommer att öka i den yttersta tiden. Men det är ingenting som du behöver förfasa oss över. Utan det är så att synden kommer att mogna. Så det kommer att bli synligt, det som redan finns under ytan. Och sen kommer det att bli svårare tider. Men du och jag ska lyfta blicken och skåda in i Jesu ansikte. Och vänta på hans tillkommelse och älska hans tillkommelse. Och det står i Matteus kapitel 9. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Alla städer och byar. Här fanns det någonting som, det var inte bara vi stannar bara här och har det bra. Utan vi ska till alla städer och byar. Och jag ropar till Gud att vi ska kunna få utrusta team under den här våren. Både för Norden och för olika delar av världen. Och jag vet att med den församling vi har här, en fantastisk underbar församling, så kommer vi inte att klara det. Vi behöver växa. Vi behöver bli fler. Och jag tänkte nu när det kommer 13 stycken företagare och deras fruar. Då sa jag, vi måste ha 13 vilstolar. Vi måste ha massor med förebedare för de ska få individuell förbön och betjäning. Vi behöver få den här kraften ifrån Guds hjärta så att vi inte tröttnar. Så vi inte ger upp efter vägen. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket 9:35 i Matteus evangelium. Det är nästan som att jag skulle läsa Jesaja 9. Han undervisade i synagogorna och om evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpar. Alla slags sjukdomar och krämpar. Där handlar om Jesus och han är densamma idag. Han har inte förändrat sig. Och så står det. När han såg folkskarorna. När du och jag får se Jesu ansikte så ser vi folkskarorna. Jag tror faktiskt att det var det som gjorde att jag genom åren har klarat av att fortsätta och gensvara och gensvara och gensvara. För jag såg hans ansikte. Och när jag såg hans ansikte såg jag de lidande människorna ut över hela världen. Det var så det började. Det var inte att jag såg de fattiga och nöden. Det hade jag gjort innan jag blev frälst. Och ni vet ju hur illa det gick. Jag klarade inte av det där. Det brakade sönder i mitt eget liv och jag tappade tron på att jag skulle kunna hjälpa människor ut över världen. Därför du och jag behöver en övernaturlig smörjelse i den heliga ande. Men ni kommer ihåg, och jag tror att kanske Börje skrev det i Världen idag, att det förändrade mitt liv när jag såg Jesus. Och när jag fick se genom hans ögon honom själv. Och det var inte en bild av Jesus jag såg, utan det var en bild av ett döende barn. Ett döende barn, och har ni sett döende barn, så ser de ut på ett väldigt speciellt sätt. Det var någon som sa så här, de får de här flugögonen, de här stora ögonen. De är liksom fyllda av smärta och tomhet och hopplöshet. Och Herren, jag tyckte det här var så jobbigt att se det döende barnet. För jag hade tänkt att jag ska aldrig mer jobba med någon hjälpverksamhet. Det är många, många år sedan. Så när jag såg i de här ögonen så bläddrade jag förbi. Det här var en kvällstidning, tror jag. Och då hörde jag tydligt Jesu röst. Bläddra tillbaka och så tittar du in i det här barnets ögon. När du och jag ser Jesus så ser vi också världen genom hans ögon. Och det här gör att du och jag får en drivkraft som ligger djupare än bara empati och omsorg om de fattiga. För Jesus säger, de fattiga har ni alltid ibland er, men ni har inte alltid mig ibland er. Men du och jag önskar att ha Jesus alltid ibland oss. Och utifrån att vi har sett honom så ser vi också det som han ser. Och det var så gripande för mig, jag kommer ihåg det än idag, för det är så jättelänge sedan. När jag fick se honom utöver världen. Jag såg honom hungrig. Jag såg honom törstig. Jag såg honom husvill. Jag såg honom utan hjälp. Och jag tyckte att jag såg honom i pappkartonger på gatorna. Och när jag var i Filippinerna många år senare så såg jag. Men det här var ju du Jesus som du visade mig när jag såg ett spädbarn som låg där i trafiken på en pappkartong. Det var nöd. Och då fick jag ju se, där Jesus, jag såg dig där och där och där. Och så sa han så här, vad du har gjort mot en av dessa mina minsta. Och det uppmuntrade mig. Han sa inte tusen av dessa mina minsta. Han sa en. Och alla kan vi gensvara till en, eller hur? Och när vi har sett en så klarar vi av att se två och tre och fem och kanske tusen längre fram. Vet ni att snart har vi byggt 100 hus eller 100 projekt. Jag vet inte om det är kanske bara 5 kvar eller något sånt där. Men vi är på väg in i ett fullbordande. Och det är därför jag säger idag att vi är inne i en ny tid när vi måste projektera. För det som egentligen för mig är det allra viktigaste, att ge Jesus till de här människorna och den bibliska helande tjänsten. Att de förstår hur de flödar i den heliga ande, hur man samarbetar med andens nådegåvor, hur man behåller kraften. Och jag tackar Gud varje dag att jag har fått behålla kraften i den heliga ande. Och att den kärlek jag fick ta emot ifrån Jesus för så många år sedan fortfarande brinner i mitt hjärta. Och den brinner ännu starkare faktiskt. Därför när jag fick min besökelsetid så var Jesus så rolig, kan man säga. Jag ska strax sluta nu. Han var så rolig. Jag tänkte, varför säger han så där? Han sa, var är du Linda, sa han. Var är du? Och jag sa, men det vet väl du, vars jag är. Jag är på arken. Jag är ju här och här och så här. Så sa han, var är du Linda, sa han. Ja, men jag är ju här Jesus. Och då lärde jag mig att säga så här. Jesus, jag är här och jag älskar dig. Jag är här inför ditt ansikte och jag älskar dig. Så när han sa det där igen så sa Jesus, jag är här inför ditt ansikte och jag älskar dig.
Då hörde jag det som Jesus sa. Då sa han, stanna kvar en stund till. Stanna kvar en stund till. Du måste göra det, sa han. Det är inte säkert han säger till er på samma sätt. Men för mig är det viktigt. För jag vill inte att åldern ska hinna ifatt mig. Jag vill känna att jag kan tjäna Herren. Att jag kan be för 1000 pastorer med handpåläggning utan att jag faller ihop. Så jag känner att jag måste stanna kvar. Alltså du måste stanna kvar, du måste stanna kvar. Och jag märkte där när jag stannade kvar så fick jag be till Gud. Ja, men om jag ska stanna kvar Gud så måste du ge mig bönetimmar. Och det finns ju massor med tillfälle för oss att be. Eller hur? Och jag märkte hur svårt det var att be väldigt länge. Jag kan be en timme, det är inget problem. 2 timmar är inget problem för mig. Men när du börjar komma upp i 3 timmar eller 4 timmar eller 5 timmar. Då blir det lite jobbigt. Det är liksom, man måste som igenom som en port för att komma i ett läge där man kan börja dricka på ett annat sätt från Guds närvaro. Och då var jag så otroligt tacksam för att vi har en lovsångsutbildning här. Alltså jag är så tacksam för Gud, för jag älskar lovsång. Jag är så tacksam i mitt hjärta. För då fick jag börja be så här, Herre, vad är det för lovsång som styrker just det jag ska göra nu? Och under sommaren och under hösten nu så har det mera varit lovsång som har handlat om Guds närvaro, se hans ansikte, älska honom. Det har varit med det som har rört sig. Då kan jag sätta på lovsång väldigt lågt bakom för att stanna kvar och stanna kvar och stanna kvar tills han uppenbarar sig. Och det är inte alltid han gör det. Man vet ju alltid att han är ständigt närvarande. Men när de här stunderna kommer, där han uppenbarar sig, då känner man att man nästan är på väg till himlen. Men det är inte alltid så. Men visst är det underbart när det blir så. Alltså den manifesterade närvaron av Guds ande. Och den sång som jag bad lovsångarna sjunga den här dagen, den hör ihop med något som jag känner att jag måste bedja den här våren. Där att rusta mitt folk. Träna mitt folk. Sänd mitt folk. Det ska vara starkt här och det ska vara starkt där. Det ska vara 2 armar av Guds kärlek, eller hur? Så just lovsången har varit en otrolig, otrolig hjälp för mig. Att behålla och bevara koncentrationen på himlen, på Jesus, på närvaron av hans härlighet. Och jag tänker när han såg folkskarorna så förbarmade han sig över dem. För det står så här, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. De var härjade, de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Be skördens herre. Jag tycker det är sån humor här från Gud också. För jag tror lärjungarna började be. Åh, skicka ut arbetare. Och så kom de på, det är ju vi. Visst är det humor? För att i 10:e kapitlet så rustar han och sänder dem. Men jag tror att de börjar be. För jag tror inte Gud vill att du och jag ska tjäna utifrån att vi blir pressade. Eller hur? Eller att vi tvingas till någonting. Eller att nu måste jag lämna det här för att följa Jesus. Utan jag tror när vi börjar be. Herre, skicka ut arbetare till skörden. Så kommer han att visa oss skörden. Då kommer vi att älska skörden. Vi ser skörden genom hans ögon. Vi ser de nödlidande genom hans ögon. Och då kommer det att bli så här för varenda en av oss. Sänd mig. Visst blir det så. Vi nöjer oss inte med om Reina Bonke får be för många, många tusen och vi får glädjas över det. Eller den andra nu redan hemma hos Herren, men jag fick ju predika tillsammans med honom. Och det var fantastiskt att se en sån evangelistgåva. Det var helt fantastiskt att få se någon som flödar i en sån gåva som kan tala till kanske 500 000 människor på en gång. Och få föra människor till tro. Men jag tror att när Herrens ande börjar verka på det sättet så nöjer inte du och jag oss att bara titta på andras kallelse. Utan vi kommer att säga, här är jag Gud. Jag vill att du ska sända mig.
Du ska använda mig, du ska smörja mig, du ska andas på mig så jag får ny kraft så jag kan färdas framåt utan att bli trött och utan att bli uppgiven. Tack underbara Jesus. Nu ber vi lovsångarna komma fram. Och vi hoppas att det ska få bli en idag en förnyelse också av kallelse. Är det så här att det har gått sönder i ditt liv? Att det liksom blev inte riktigt det som Gud har tänkt. Jag tror jag berättade en gång om en äldre dam som jag tyckte var äldre då hon var 60. Jag tyckte det var en äldre dam. Och när jag bad för henne så var hon ganska bitter också. För hon kände liksom att hon hade förlorat mycket av sin kallelse och sin dröm när hon var ung på grund av saker som hade skett i församlingen som inte var så bra. Det var ju länge sedan det här. Och då sa jag till henne så här: om du får 3 år som Jesus fick, 3 Jesusår. Tänk att han hade bara 3 år, drygt 3 år i offentlig tjänst. Och påverkade hela världen. Påverkar oss ända in i evigheten. Och jag sa till henne, om du får 3 Jesusår, räcker det? Och då sa hon ja. Får jag sådana år som Jesus hade under sina 3 år så räcker det. Och skulle du känna idag så här att mycket av ditt liv har på något sätt stulits ifrån dig eller blivit liksom gått sönder på olika sätt, så börjar han om idag och det kommer att bli bättre, vet du det? Eller hur, Björn? Visst var det så du hette? Jag sa ju först Mikael, men det var från Mikaelkyrkan. Men det var Björn. Och jag känner i min ande också, Björn, att det har varit i ditt liv vissa saker som har gjort att en del drömmar gick i kras. Och mycket, inte mycket, men en del gick sönder. Och då säger Herren till dig så här: det är inte så, Björn, att de här skärvorna som liksom lossnade från den här krukan under tidigare år, jag har hittat dem, säger han. Jag har hittat dem. Och nu kommer jag sätta tillbaka dem på plats för att min härlighet ska få bli synlig genom ditt liv på ett helt nytt sätt, så säger Herrens ande. Underbart att du är här idag. Tack Jesus. Och nu ser jag hur han är som en mästare. Utan han tar den här vackra skålen som du är och så håller han den i sin hand. Och så sker det här miraklet också. Han säger, men syns det inte att det gick sönder? Nej, säger han, det syns inte att det har gått sönder. Det är Gud till dig. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Åh, vi prisar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är flera av er här som känner, jag vill vara med det här som Gud ska göra de här åren som ligger framför. Jag vill vara med. Och det enda Gud söker i våra hjärtan, det är vårt ja. Vi behöver inte fråga hur, eller hur? Eller vad säger ni? Måste vi fråga hur ska det här gå till? Och skulle vi fråga det idag som Maria, ni vet ju jungfru Maria frågade, hur ska det här gå till? Då kommer Gud att svara oss precis på samma sätt, det är genom den heliga ande. Det kommer att ske genom den heliga ande, det här kommer att vara Guds kraft. Du kommer inte få något annat svar än att det här kommer att ske genom den heliga ande. Och jag tror hon höll kvar det här i sitt hjärta i omständigheterna. För hon kunde ha blivit stenad, Maria. Och Josef ville ju skiljas från henne i hemlighet. Men Gud löste ju allt det här. Men hon sa, jag är Herrens tjänarinna. Ske med mig som du har bestämt. Jag ser i anden flera av er här som ska bara gensvara och säga, Herre, det blev lite fel. Men nu kommer det att bli väldigt bra igen. Och vet du vad Herren säger till dig? Tack Jesus. Han säger, vet du vad han säger? Och vill du höra det? Han säger så här: kallelsen och nådegåvorna kan jag inte ångra. För jag har lagt kallelsen och nådegåvorna i dig och jag kan inte ångra det. Men jag kommer att andas på det, säger Herrens ande, för att uppliva och ge liv till det som redan finns i dig. Och när det livet börjar brinna, säger Herrens ande, så kommer du att resa på dig. Jag ser inte hur det här kommer att gå till, men du kommer att resa på dig och inta någonting som är ditt. Det för det syns lite grann som att någonting hade gått förlorat i omständigheterna. Men det har inte gått förlorat i omständigheterna. Utan jag kommer att resa det upp och du kommer att se att det som jag har lagt i ditt liv har liv. Inte på grund av människor eller på det som finns i det naturliga. Utan på min andes beröring i ditt innersta, så säger Herrens ande. Kunde du ta emot det? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, jag prisar dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Det kommer att bli någonting nytt. Känner ni det? Det kommer att bli någonting nytt. Någonting nytt ska flöda. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Åh, vi är så tacksamma. Vi bara går inför Herrens ansikte. Och så förnyar vi kallelsen. Ska inte be äldste komma fram och så idag, men vi förnyar vår kallelse. Vi som är pastorer och ledare på den här platsen, för att beskydda och bevara det som Gud har gett här. Så den unga generationen kan inta det här landet och bevara det här landet i sin skönhet. I det uppdrag som finns från Guds eget hjärta. För det är från Guds hjärta som det här uppdraget finns. Det är inte givet från människor. Och jag visste redan när jag var ung att det här... Jag kan inte ta någonting som inte är givet från himlen. Eller hur, Charlotte? Det går inte. Man kan inte rycka det till sig. Och jag kommer ihåg, det var en präst som sa till mig, sa han, när jag var ung, så sa han: Linda, nu måste du lägga dina kort väl, sa han. Alltså, du måste lägga dina kort väl nu i kristenheten, så att allt det här som du har fått från Gud kan gå till sin fullbordan. Då sa jag så här: sånt kan inte jag. Jag kan inte lägga mina kort väl. Jag kan inte tänka så. Jag måste vara ledd av den heliga ande. Jag måste lägga mitt liv på altarplatsen. För jag kan ändå inte strida för det som du har lagt i mitt innersta. För Herren säger igen att jag ska strida för dig. Och vi ska vara stilla. Och jag känner att jag skulle önska att den unga generationen blev lite som Josef faktiskt. Därför vi kommer att möta motgångar. Vi kommer att möta människor som kanske förtalar oss eller inte står vid vår sida. Men Josef valde en annan väg. Han valde en hög väg och Gud kunde upprätta honom i en sån smörjelse och i sån härlighet. Vi kommer alla möta besvikelser. Vi kommer alla möta svårigheter. Men vi ska inte strida i egen kraft. Vi ska ödmjuka oss under Guds mäktiga hand. Och Josef, han ödmjukade sig så fantastiskt vackert att Gud kunde upprätta honom, så att han blev inte bara till välsignelse för hela Egyptens folk, han blev också till välsignelse för hela Israels folk och för en kommande Messias födelse in i den här världen. Och är du här idag som känner: jag vill strida i egen kraft för det som är mitt, gör inte det. För du kan ändå inte ta någonting som inte har blivit givet från himlen. Men det som är givet från himlen strider Herren för. Och beskyddar och bevarar i ditt hjärta. Så du, tänk inte så här att nu kommer jag förlora det som Gud har gett till mig. Gud kommer att vaka över det. Gud kommer att smörja det. Gud kommer att beskydda det. Och ibland tar det en tid när du och jag måste ödmjuka oss under den mäktiga handen. Men så står det: i sin tid så lyfter han upp oss och synliggör oss och välsignar oss, så vi kan bli till ännu större välsignelse. Och då är det så bra att vi inte bär på en massa barlast av besvikelse och bitterhet och sådana saker. Bara, om ni har något sånt idag, bara lägg bort det, eller hur? Vi bara lägger bort. För vi ska vara på ett högre plan i Herrens härlighet. För Gud ångrar inte kallelsen och nådegåvorna. Och när vi kommer tillbaka kanske från en vandring i vilsenhet, så blir det bara bättre. För Gud, han välsignar och älskar att välsigna. Så låt oss förnya idag inför Guds ansikte. Låt oss förnya någonting av kallelsen och utkårelsen och utrustningen i Jesu namn.
Herren söker ett folk ser.